Historiens hjul rullar mot en återförening. Så ropade Kinas ledare Xi Jinping på kommunistpartiets kongress i oktober i Peking. Han syftade då på Taiwan, den lilla omstridda ögruppen utanför Kina. För under den senaste tiden har Kina trappat upp sina provokationer mot Taiwan. Och gör de verklighet av sina hot om invasion kan världen stå inför ett krig med två kärnvapenmakter inblandade. Kan Taiwan bli nästa Ukraina? Och varför är USAs president Joe Biden så involverad? Om det i dagens Studio DN. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Marianne Björklund. Hej!
Hej!
Du är då Asienkorrespondent för DN och du bor i Peking. Men om vi går tillbaka från början här. Vad handlar den här konflikten mellan Kina och Taiwan om?
Nej, men det handlar ju om att Kina anser att Taiwan tillhör dess territorium. Det var dit som nationalistpartiet flydde med Chiang Kai-shek i spetsen när de hade förlorat mot kommunisterna i inbördeskriget här i Kina 1949. Så satte de ner sina pålar där i Taiwan. Och ända sedan dess har varje ledare för Folkrepubliken Kina, alltså kommunistiska Kina, sagt att för att Kina ska bli helt så ska Taiwan ingå här, och det är de väldigt bestämda med.
Och för Taiwans del då, det är ingenting som de är så värst intresserade av?
Nej, inte i dagsläget. Alltså under Chiang Kai-shek så var det ju en ganska strikt regim i Taiwan, men med tiden har ju Taiwan utvecklats till en demokrati och de som bor där har en egen identitet. De flesta är visserligen han-kineser som är majoritetsbefolkningen här också. Men de känner sig, de vill inte bli en del av Kina. De har ju fria val, de har yttrandefrihet. Det är ett helt annat land än Folkrepubliken Kina. Och de är inte särskilt sugna på att bli en del. Särskilt inte efter det som hände i Hongkong. Som ju Kina tog över från britterna, och det är samma koncept som man har sagt man vill ha i Taiwan, det här ett land, två system. Men det anser ju de flesta att man har brutit mot nu i Hongkong, där ju pressfrihet dalar och rättigheterna försvinner.
Så i Taiwan ses liksom Hongkong lite som ett varnande exempel?
Ja, det kan man säga. Det har blivit motståndet mot att bli en del av Kina ökat sedan det som hände i Hongkong. Och alla opinionsmätningar som görs i Taiwan visar ju att en tydlig majoritet är emot att bli en del av Kina.
Mm. Och när Ryssland invaderade Ukraina, då började ju liksom röster höjas om att så här, men någonting liknande kan ske när det kommer till Kina och Taiwan. Vad var det som hände då? Eller hur märktes det här av?
Nej, men det märktes ju i sociala medier här i Kina att ivriga nationalister genast då, precis samma dag som invasionen inleddes, sa nu tar vi Taiwan, och typ hejade på Putin. Det där har ju tystnat lite, för då trodde man ju, och många trodde i alla fall, att det skulle gå snabbt för Ryssland att förskansa sig i Ukraina, och det har ju inte alls gått så som Ryssland hade hoppats. Så man hör inte så mycket de här nationalistiska rösterna längre om ett snabbt övertagande.
Och sen på den här kongressen så pratade ju då Xi Jinping om historiens hjul som rullar mot en återförening. Och man har trappat upp situationen både retoriskt och militärt. Vad är det man har gjort där?
Ja, man har trappat upp, man har korsat de inofficiella gränser som finns i Taiwansundet till exempel allt oftare med militärfartyg. Man har flugit med drönare över de öar som ligger närmast kinesiska fastlandet som tillhör Taiwan. Har Kina flugit väldigt provocerande med drönare över dem, och man har även kränkt Taiwans luftutrymme ett flertal gånger. Och allting, eller det intensifierades efter att den amerikanska talmannen Nancy Pelosi besökte Taiwan i somras. Det såg som en otrolig provokation från kinesiskt håll.
Och vad var det som var så provocerande med att just Nancy Pelosi då åkte till Taiwan?
Nej, men man ansåg väl att det gick över en gräns. USA har ju diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina, och det är de som representerar Kina i FN. Och man anser väl att det där var ett för stort erkännande av Taiwan, att det på något sätt skulle se ut som om USA skulle stödja Taiwan, ett självständigt Taiwan kanske, som skulle vara otroligt provocerande för Kina. Så att en så högt uppsatt amerikansk politiker besökte Taiwan ansågs vara en skymf mot Kina och mot den här ett-Kina-politiken som USA också har ställt sig bakom och som från kinesiskt håll innebär att i Kina ingår Taiwan. Från amerikanskt håll är det lite mer oklart vad de anser med och gå med på den politiken.
Du bor ju då i Peking, och du, som du berättade här, så är det, var i sociala medier där efter Rysslands invasion så höjdes röster. Men den här upptrappningen, märks den på något sätt i vardagen i Peking?
Nej, det tycker jag inte. Det är ingenting som märks varje dag, och det är ingenting jag hör folk prata om jättemycket. Men häromdagen så jag håller på med ett annat reportage om att en hel del kineser nu är sugna på att flytta från Kina. Dels på grund av den här nolltoleransen mot covid, men också efter partikongressen när Xi Jinping ju tillskansade sig mer makt än tidigare. Och den killen, det sista han sa till mig var, ja, så är det också det här med Taiwan. Jag är otroligt orolig för vad som ska hända här om Kina invaderar Taiwan. Och jag är rädd för att vi blir som i Ryssland, att det blir en liknande situation. Så ibland hör man ju det.
Och om Kina då skulle göra verklighet av idén om en återförening, så skulle det inte nödvändigtvis behöva börja med en invasion. Hur skulle man liksom kunna gå, vad finns det för strategi där från Kinas håll?
Ja, nej, alltså första prioritet från Kinas håll, det är ju ett fredligt övertagande. Man vill ju att det ska, ja, att Taiwan ska gå med på och bli en del av Kina. Och hittills har man ju försökt genom ökad handel, och man har också försökt genom att straffa Taiwan. Man har både morötter och piskor. Men det en del pratar om i ett första steg är ju då att man skulle göra en blockad av Taiwan. Alltså blockera Taiwan från all import och export genom att åka dit då med stridsfartyg och blockera Taiwans luftutrymme, blockera informationsflödet, och det skulle ju pressa Taiwan som är otroligt beroende av import av mat och energi. Så ja, det skulle vara ett sätt att pressa deras ledare till förhandlingsbordet då.
Kina har alltså trappat upp sin retorik och ökat sin militära närvaro kring ögruppen Taiwan, som av Kina då ses som en del av landet. Och i den här konflikten spelar ju också USA och USAs president Joe Biden en roll. Vi ska höra här hur det lät när han träffade Xi Jinping under G20-mötet på Bali förra veckan. Första gången de träffades sedan Joe Biden flyttade in i Vita huset.
And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan, and I made it clear that our policy in Taiwan has not changed at all. It's the same exact position we've had. I made it clear that we want to see cross-strait issues peacefully resolved, and so it never has to come to that. And I'm convinced that that he understood exactly what I was saying. I understood what he was saying.
Joe Biden säger där alltså att USAs policy gentemot Taiwan har inte förändrats och att USA då vill se de här sakerna fredligt lösta. Han säger också att han inte tror att det finns något hot om invasion, och han säger att han är övertygad om att Xi Jinping förstår precis vad han menar under deras samtal. Men Marianne, varför är den här frågan viktig för Joe Biden och USA?
Ja, nej, men det är ju viktigt i och med, dels så hjälper ju USA Taiwan med att ha ett fullgott självförsvar, och det är också det här att han säger jag är tydlig med vår policy, han har ju varit ganska otydlig. Deras policy är ju att de vill egentligen att ingenting ska ändras. Att det ska vara så här. Taiwan fortsätter vara en demokrati men är inte ett självständigt land. Men USA har ju, de har ju åtagit sig att hjälpa Taiwan med sitt försvar. Och sen är det väldigt oklart hur USA skulle agera om Kina invaderar Taiwan. Mm. Man är medvetet väldigt tvetydig kring om man skulle ställa upp med trupper som försvarar Taiwan eller inte. Men det intressanta är att Joe Biden, sedan han blev president, faktiskt har svarat ja på den frågan ett flertal gånger. Kommer USA försvara Taiwan eller inte? Ja, har han sagt. Så man undrar ju lite vad han vill med det. Men ja, det är ju intressant för USA för att man är ju rädd för att förlora det regionala inflytandet. Taiwan ligger ju otroligt strategiskt till. Och om Kina skulle ta över Taiwan så är det ju, ja, då blir ju Kina liksom stormakten i Sydkinesiska sjön. Och det skulle ju få enorma konsekvenser för hela världsordningen. Mm. Så det är intressant ur USAs synvinkel.
Efter det här mötet mellan Joe Biden och Xi Jinping så var det ju många tidningar världen över egentligen som rapporterade att de två ledarna var överens om att förhindra ett kärnvapenkrig. Och det låter ju som en rimlig ståndpunkt, men varför blir det här en så stor nyhet?
Ja, men dels har det väl att göra med situationen i Ukraina där Putin ett flertal gånger har hotat med att använda kärnvapen, och Kina är ju ett land som kanske inte rakt ut har ställt sig på Rysslands sida i konflikten, men man har heller inte tagit avstånd från Rysslands invasion av Ukraina, och Kina och Ryssland har ju sagt att deras vänskap har inga gränser. Mm. Så därför var det väl viktigt ur den synvinkeln att då möjligen Xi Jinping kan påverka Putin att inte använda kärnvapen i Ukraina. Men det kan ju också varit en signal om vad som ska hända i Taiwan. För om det blir en konflikt där och USA bestämmer sig för att försvara Taiwan, då har vi ju en konflikt mellan två länder som har kärnvapen.
Mm. Det låter ju lite. Det liknar ju lite diskussionen med kring Ukraina med liksom NATO, om NATO skulle blanda sig och mot Ryssland, att det då också är två kärnvapenmakter eller hur man ska kalla det. Om Kina skulle invadera Taiwan, som du sa, Joe Biden har varit både tydlig och otydlig, men vad kan man säga om hur resten av världen skulle reagera?
Ja, man kan väl räkna med, precis som med Ukraina, att resten av världen skulle införa rätt skarpa sanktioner mot Kina, ekonomiska sanktioner. Och att man då skulle fördöma invasionen på liknande sätt kanske som man har gjort nu med Ryssland. Mm. Sen är ju Taiwan väldigt viktigt för hela världsekonomin i och med att de är världsdominerande vad gäller halvledare. Och halvledare är jätteviktiga för hur mobiltelefoner fungerar, elektriska bilar, tv-apparater, allt möjligt. Och Taiwan har en totalt dominerande ställning vad gäller det.
Det som talar emot att Kina faktiskt skulle göra en sån här invasion, vilka faktorer är det som är liksom viktigast för att de inte skulle göra det?
Ja, nej, men en faktor är ju att Kinas militär, den är ju, de har ju satsat otroligt på militären. Den är väldigt modern och de har enorm styrka, men de har inte varit i strid på väldigt länge. Så det finns en tveksamhet kring hur duktiga de kinesiska militärerna är på att kriga. Sen är det ju väldigt kostsamt med ett krig och man riskerar att människor dör. Och just nu så går den kinesiska ekonomin ganska knackigt i och med att man har den här nolltoleransen mot covid. Mm. Och att då också ha ett kostsamt krig på det kan ju dra ner ekonomin ännu mer. Och då riskerar man ett missnöje här bland befolkningen.
Även där låter det ju som att det finns likheter med hur det har varit här i Ryssland vid invasionen av Ukraina med militären som man kanske trodde mer om än vad de faktiskt kunde uträtta. Men den farligaste platsen på jorden har Taiwan kallats för. Varför det?
Det är ju just det här att det här riskerar att bli en konflikt mellan två kärnvapenmakter. Du har Kina på ena sidan som har kärnvapen, och om USA då involverar sig, vilket de förmodligen kommer göra på något sätt, så har ju världens största kärnvapenmakt på andra sidan. Så det kan ju bli en otroligt farlig situation.
Tack så jättemycket Marianne Björklund för denna crash course i konflikten mellan Kina och Taiwan. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom ihåg att prenumerera på Studio DN. Där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai. Ljudtekniker är Patrik Miesenberger. Ansvarig utgivare är Peter Wolodarski. Och jag heter Evelyn Jones.